Hej och varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Som vanligt har jag med mig vår utrikesexpert Nivetta Wood. Hello!
Hej, hej!
Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Ja, fint. Vi har gjort ett test. Vi har antikroppar och är friska.
Ja, så himla skönt.
Så
covid i den här studion.
Jätteskönt. Idag är det faktiskt den 24 november. Det är en månad kvar till julafton. Och bara drygt 2 månader kvar till det är OS i Kina. Då står det nämligen för dörren. Den 4 februari 2022 så drar allt igång med invigningsceremonin i Peking. Då är det 14 år sedan Kina senast arrangerade ett OS, sommar-OS 2008. Ja, ni fattar, vi ska prata om OS i Kina. Ett OS brukar andas fest och spännande tävlingar under 2 veckors tid. Men nu är det många som känner att festligheterna har fastnat i halsen när ett av världens största länder, som inte direkt respekterar mänskliga rättigheter, står som arrangör för de 24:e olympiska vinterspelen. För att Kina nu arrangerar OS igen har inte mötts av klang och jubel. Kritiken har inte varit nådig. Många olika organisationer och politiker har kritiserat valet. IOK, Internationella olympiska kommittén, anser dock inte att det är deras ansvar att utesluta länder som anklagas för till exempel folkmord eller brist på demokrati. Man säger också att man är en organisation som bygger broar och jobbar för fred och att det vore meningslöst att till exempel utesluta länder som Kina. De senaste veckorna så har det också rapporterats om tennisstjärnan Peng Shuai som försvunnit och som misstänks ha hållits borta mot sin vilja efter att hon skrev i sociala medier om ett sexuellt övergrepp som hon utsattes för av en politiker för 10 år sedan. I helgen så gick IOKs big boss Thomas Bach ut och berättade att han pratat med henne och att hon mådde bra och var fri. Men det är få som tror på att det här har skett av egen fri vilja. Så, hur kommer det sig att Kina återigen får arrangera OS? Vad ska man tro om hela historien kring Peng Shuai? Och kan det bli en större bojkott mot de olympiska spelen? Vi kommer också ha med oss Petra Thorén som gäst idag. Hon är reporter på Sportbladet och kommer åka till Peking i februari. Hon kommer hjälpa oss att reda ut mycket kring IOK, den svenska kommittén, och vad atleterna egentligen säger om allt det här. Ni vet, är du redo?
Jag är redo.
Bra, då kör vi igång. Kina arrangerade ju som sagt sommar-OS 2008 och nu är det dags igen. Hur kommer det sig att Kina får arrangera ett nytt OS så nära in på det förra?
Ja, det är ganska många som undrar faktiskt. Särskilt som det kom kritik redan då, alltså 2008, mot att Kina, som ju är ett av de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter, att de fick ordna OS. Och redan då så pratade man om det som vi ju har nämnt förut här i podden, alltså sportswashing. Att regimer eller diktaturer använder stora idrottsevenemang eller kanske köper in sig till exempel fotbollslag för att liksom putsa sin image eller åtminstone rikta fokus åt ett annat håll. Och det är ju tyvärr så att sen 2008 så har ju liksom inte Kina förbättrat sig på punkter som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, minoriteters rättigheter. Det har snarare gått tvärtom ganska snabbt dessutom.
Mm, men vad har IOK sagt då?
Ja, alltså när de har fått frågan, för det har de ju flera gånger, då har de svarat ganska ärligt talat intetsägande. De säger ju det här med att IOK är ingen politisk organisation. Den här ordföranden Thomas Bach som du nämnde, han har sagt att vi är liksom inte någon politisk supermakt som kan lösa situationer som inte heller FN till exempel har lösningar på. Och att det är inte IOKs uppgift att ta ställning politiskt, men att man ändå arbetar nära arrangörerna för att liksom garantera sådana saker som arbetsrätt och pressfrihet. Det kommer jättemycket journalister och bevakar till exempel. Sen så finns det ju också en svensk ledamot i IOK, Gunilla Lindberg. Hon har intervjuats och sagt att man vinner liksom ingenting på att hålla länder isolerade, och så pratar hon om det här som du sa också, bygga broar, och att idrotten är liksom den största fredsrörelsen och att man ska egentligen, ja, men nästan passa på när det är evenemang i den här typen av länder, för att det är då man kan liksom föra freden framåt. Lite så pratade hon.
Ja, men ni vet, det här är ju också någonting som hon har fått enorm kritik för, eftersom många inte tycker att det har hänt någonting sedan OS i Kina 2008.
Nej, men exakt, eftersom det ju snarare har gått åt fel håll i Kina, så just den här intervjun som hon gjorde med Radiosporten var det, då lät det liksom på henne lite som att Kina var ett ganska bra land, och att det är så här, vi får liksom, ja, det är bra där ungefär, och det här är ett bra beslut. Alltså hon var inte särskilt självkritisk, så att det fick väldigt mycket kritik.
Mm. Men det måste ju ha varit några andra länder som sökte, det känns som att många vill arrangera OS.
Vet du att det var ju inte det?
Nej.
Det här var, alltså när Kina liksom gjorde sin anmälan 2015, så var det enda andra landet som sökte för att ordna vinter-OS 2022, det var Kazakstan. Så att det här har beskrivits som att IOK stod liksom mellan pest eller kolera. Och Peter Reinebo, som är med i den svenska olympiska kommittén, SOK, han fick lite frågor om det här, och han poängterade då att det är svårt för mindre länder att arrangera OS. Sverige till exempel försökte ju få vinter-OS 2026 men förlorade. Italien fick det. Och han sa till Radiosporten att fler måste bjuda upp till dans. Alltså det han menar då är ju att fler länder, inte bara till exempel diktaturer med mycket pengar eller liksom auktoritära länder som ju lättare kan kontrollera hela sin befolkning, men också sådana stora arrangemang, att fler måste kunna söka och ordna OS. Någonting som, alltså det här är ju en större kritik än bara mot Kina, att IOK har liksom enligt många då låtit spelen bli så stora och så kostsamma, så att det nästan bara är den här typen av icke-demokratier som kan ordna en sån här jättehändelse.
Ja, för man tänker att det är inte jättebilligt att arrangera OS, men jag tänker ändå att det är flera länder som borde gå ihop. Jag tänker Sverige, Norge och Finland till exempel.
Ja, men du kan väl ringa hon, Gunilla, och
föreslå det.
Lite om det. Ja,
ja, då gör jag det. Ja. Vi skulle kunna ha riktiga vinterspel.
Ja, och alltså, man kan ju också bara säga att 2022, det blir ju nästan som ett mörkt år för idrotten enligt många. För att först då OS i Kina, och sen så är det ju också fotbolls-VM i Qatar, som ju inte heller är någon direkt demokrati.
Nej, just det. Sen ska vi också säga att de kommande OS:en äger rum i Frankrike, Italien, USA och Australien.
Ja.
Men om vi tar och tittar lite på Kina då, som land. Det här kanske låter som en konstig fråga, men vad är Kina för land?
Ja, men det är inte alls en konstig fråga, för Kina är ju jättemånga saker. Det är ju en stormakt verkligen, som är på god väg i rask takt in på världsarenan. Det är ett väldigt komplext land såklart. Det går ju inte, det skulle vi kunna prata om hur mycket som helst, men nu kommer det ju att bli fokus på det negativa i det här sammanhanget. Men det är ju då i de här frågorna om mänskliga rättigheter, om yttrandefrihet, det är liksom möjligheten att kritisera det här styrande kommunistpartiet, det är omöjligt. Så det är ju, samtidigt som Kina är verkligen ett land i utveckling som tar sig in på så här digitala arenan, miljöfrågor och så vidare, så är det ett land som verkligen backar snabbt när det kommer till frågor om mänskliga rättigheter och så vidare.
På vilket sätt då?
Du, det går att ta ganska många exempel här, men bara under coronapandemin till exempel så har vi ju sett flera exempel på läkare som har kritiserat, inte bara läkare, akademiker och liknande, som har kritiserat både liksom Kinas hantering av covid och ja, men det här med ursprunget som vi har pratat om i podden också, alltså coronavirusets ursprung. De har liksom fängslats eller fått det väldigt, väldigt svårt. Den här minoritetsgruppen uigurer, alltså muslimer, placeras i det som Kina kallar för omskolningsläger, och organisationer som Amnesty har ju larmat om brott mot mänskligheten i den provinsen Xinjiang där uigurer och andra muslimska minoriteter finns, och att de utsätts för förföljelse och tortyr. Och som sagt, kritiker, dissidenter av liksom alla typer, författare, förläggare. Det finns ju en svensk-kinesisk förläggare till exempel, Gui Minhai, som grips och liksom sätts i fängelse för men egentligen påhittade anledningar, att man har försett utländsk makt med underrättelser till exempel. Det är helt enkelt omöjligt att vara kritisk mot Kina i Kina.
Och hur skulle du säga då att IOK till exempel hanterat hela den här händelsen med Peng Shui?
Ja, det här är ju den senaste skandalen kan man säga, och den skiljer faktiskt ut sig lite från tidigare händelser, för att det var ju i början av november så berättade hon på alltså kinesiska motsvarigheten till Twitter, Weibo, att hon hade haft ett förhållande med en tidigare vicepremiärminister, högt uppsatt kinesisk politiker. Och att han efter det hade utsatt henne för sexuella övergrepp. Och att det sker är tyvärr inte särskilt ovanligt, men att en så högt uppsatt politiker, person, blir utpekad på det sättet för sexuella övergrepp, det är väldigt ovanligt i Kina.
Och det var efter det som hon försvann?
Ja, men precis. Du, liksom kort efter att hon hade gjort det här uttalandet på Weibo så försvann hon. Alla spår efter henne försvann, inlägget togs bort. Och det här är väldigt vanligt. Kommunistpartiet som ju styr Kina jobbar ofta så. Man rensar bort sina kritiker. Men det som annorlunda den här gången, det var att hon är ju liksom en stor tennisstjärna, och hennes kollegor inom hela tennisvärlden, alltså från flera olika länder, började reagera och uttala sig om att de var oroliga för vad hon kunde ha tagit vägen.
För jag vet att Women's Tennis Association, WTA, reagerade bland annat.
Exakt, de gick ju ut också och sa att vi kommer inte att ordna några tennisturneringar i Kina. Det ska hållas ett antal sådana nästa år. Men det kommer vi inte att göra om vi inte får veta att Peng Shui mår bra. Och det här blev ju då för ovanlighetens skull någonting som Kina behövde svara på. Det är man inte heller särskilt van vid. För att, som sagt, det går för Kina att bara stänga ner kritiker på alla sätt. Och då började man lägga ut de här intervjuer med henne som helt uppenbart var iscensatta. Och det var då som IOK-chefen Thomas Bach fick ha det här samtalet med henne, och alltså det är ganska absurt. Hon sitter liksom i någon säng eller soffa eller liknande, och så är det massa gosedjur bakom. Alltså det är rätt uppenbart att det här på ett eller annat sätt i alla fall är iscensatt. Och det kommer ett skriftligt uttalande om att hon är okej och hon vill vara i fred, hon är med sin familj och sådär. Och det tog rätt lång tid innan det här kom, 2 eller 3 veckor tror jag. Och det är ju det här som har fått väldigt, väldigt stark kritik, bland annat då från WTA som själva gick ut ganska snabbt och sa att vi har mycket svårt att tro att det här uttalandet kommer från henne och liksom är ett fritt uttalat att hon mår bra.
Och det är ju skillnaden också här på hur WTA tar emot det här eller reagerar på det och IOK.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Så, men hur upplever då Kina allt det här?
Det är nog så att det skakas lite där uppe i toppen på kommunistpartiet. Det är ju väldigt slutet, så det är inte som att de har gått ut och liksom hintat någonting om det här. Men bara om man tittar på historiskt så är ju Kina väldigt vana vid att kontrollera allt som sker och tysta alla typer av hot. Liksom. Och det funkar ju inne i landet. Jag tror inte att debatten är liksom stor inne i Kina, men det har ju inte funkat internationellt den här gången. Det finns en statlig kinesisk tidning som heter Global Times. De har ju skrivit såna här, ja, vad ska man kalla det, ledartexter. Alltså det är ju kommunistpartiets egna tidning liksom. Och där har de skrivit att det är så här, det kommer liksom bli såna här ideologiska konflikter mellan Kina och väst, och det kommer att öka nu inför OS i Peking, och man kallar det då för antikinesiska krafter som har som mål att skapa problem för Kina. Och menar att det här är liksom ett stresstest för hur Kina ska svara på kriser. Och sen så också när den här debatten gick som hetast från liksom internationella samfundet mot Kina, så sa också kinesiska UD:s talesperson att politisera idrott är emot den olympiska andan. Så att, ja, det var ju ett tydligt svar på hur de ser på det här.
Ja, det har ju också, ni vet, snackats lite om att man ska bojkotta OS, men vi tar och kommer till det om en liten stund. För nu så ska vi ta och snacka med vår kollega på Sportbladet, Petra Thorén. Petra har bevakat flera OS och ska åka till Peking i februari. Nu så tror jag dock att vi har för henne när hon är på väg till längdskidspremiären i Ruka, eller hur? Hej Petra!
Ja, men det stämmer bra det. Jag ska till Ruka och det verkar vara väldigt kallt där, och det är väl lite av en föraning av vad som väntar klimatmässigt i Peking, men också kanske på andra plan.
Mm. De olympiska spelen ska ju vara fria från politik. Är det IOKs ansvar att engagera sig i den här typen av frågor och till exempel utesluta länder som bryter mot mänskliga rättigheter?
Jag tycker att man inte kan säga någonting annat än att idrott och politik går ihop, även om det är många från idrottens led som vill poängtera att det inte gör det, utan allting hänger ihop. Och det är klart att man som en stor idrottsorganisation har möjlighet att påverka. Sen i vilken liksom omfattning man ska göra det, det kan man kanske diskutera. Men det är självklart, tycker jag, att det finns möjligheter att göra politiska ställningstagande från IOC.
Ja, för svenska olympiska kommittén, de har ju fattat beslut om att öppet kritisera demokratiutvecklingen i Kina, men det har inte IOK. Vad innebär det att de skiljer sig åt på det viset?
Ja, det kan ju, om man tittar till exempel och gör kopplingen till fotbolls-VM i Qatar, så kan vi också se att liksom olika nationer agerar på olika sätt, även om liksom det huvudförbundet, alltså FIFA i det fallet, eller IOK i det här fallet då, liksom har en linje, så står det liksom ändå de enskilda förbunden och medlemmarnas liksom rättigheter att på sig själva liksom dra upp en linje och hur de vill agera. Det står ju dem fritt, och kan man ju tycka att det finns en motsättning i det liksom, men jag kan också tycka att det är bra att det finns nationsförbund eller olympiska kommittéer, nationella olympiska kommittéer, som vågar ta en annan inriktning.
Petra, vi pratade innan här om Peng Shui som man misstänker har hållits gömd mot sin vilja. IOK har ju gått ut och sagt att hon är okej. Varför går IOK Kinas ärenden?
Ja, sannolikt för att rädda sitt eget skinn lite grann och försvara att man arrangerar ett mästerskap i ett land med den regimen som råder i Kina. Sen kan det väl vara så i den bästa av världen att de har en annan information som inte vi har då, som de på det här sättet väljer att lyfta fram. Det ska jag låta vara osagt.
Ni vet, kan man säga att IOK har blivit som Kinas propagandaorgan?
Ja, det är ju den kritiken som kommer nu när IOK liksom blir ett verktyg för Kina att säga att allt är okej, allt är lugnt. Så att det är ju absolut det som kritiken baserar sig på just nu.
Och Petra, kan det här skada IOK på något sätt?
Ja, men frågan är vad som skadar IOK. Jag tycker de här organisationerna, liksom FIFA och IOK, står pall. Liksom det mesta av den här liksom kritiken som kommer utifrån i de här fallen. Men det är inte första gången i historien som de har blivit kritiserade av olika skäl. Det som jag tycker är häftigt nu är ju att liksom protesterna blir så stora och aktionerna blir så kraftfulla när det sker den här formen av agerande som inte människor accepterar, tycker är humana eller demokratiska. Och det leder ju till påtryckningar som gör att även de här kolosserna måste lyssna. Och det tycker jag är liksom det ligger ju i tiden. Och där ska det bli spännande att se om det här kommer liksom bli någonting som leder till att IOK ändå måste ändra sin inriktning i hur man agerar kring Kina-fallet.
Ja, för man undrar ju lite vad det är som pågår inom IOK, för visst var det också ganska mycket snack inför Tokyo OS att det nästan var, att det pratades om att IOK liksom pressade Japan att ordna OS fastän det var en svår coronasituation där.
Ja, det är ju de kommersiella krafterna som styr, skulle jag säga, att man har ett mästerskap som är insålt med de tv-rättigheter som är. Det krävs otroligt mycket, inte ens en pandemi kan i slutändan stå emot att man arrangerar ett mästerskap. Så jag tror att påtryckningarna där ska vi nog se som väldigt kommersiella, om man ska vara ärlig.
Sen är det så, Petra, det finns atleter som har kritiserat IOK för att de lägger OS i den här typen av land, eftersom man anser att OS kanske är den största tävlingen och mästerskapet som man vill genomföra, men att man också då känner sig tvingad att åka till de här länderna fast man kanske egentligen inte vill. Vad säger det om hela tävlingen, säger du?
Nej, men det säger väl att det är klart att det finns aktiva som tycker att det känns obehagligt och tråkigt att ta ställning, väljer att aktivt ta ställning. Vi har ju skidskytten Sebastian Samuelsson som är aktiv i Sverige både i dopingfrågor, antidopingarbetet och i den här typen av liksom, frågor kopplat till demokrati. Och det är väl bara att ställa sig själv. Liksom. Jag ska ju också till OS. Jag åker också till Peking. Är man en del av propagandamaskinen då? Ja, vi väljer att byta datorer när vi ska åka dit. Alltså, hur mycket... Alltså, man kan ju alltid som enskild reporter eller enskild idrottsutövare säga att nej, jag bojkottar för att det känns bra för en själv. Och det tycker jag, det måste vara upp till var och en och göra det. Samtidigt så kan man ju välja den andra vägen då att vara med på plats men försöka skildra det så mycket som möjligt utifrån från den aspekten och att man faktiskt kommer närmare, kommer innanför bubblorna och kanske kan skildra och liksom skicka hem den formen av rapporter. Sen vet vi inte hur lätt det kommer vara att göra det. Det kommer sannolikt vara ganska svårt.
Vad tror du, finns det några atleter som kommer bojkotta OS?
Det har ju varit diskussioner tidigare liksom om stora förbund som har sagt att de ska bojkotta. Sen när man väl kommer ner till startlinjen så är min känsla att de flesta står där ändå. Liksom, för att tävlingarna, liksom, det var fjärde år som vinterolympier då, eller sommarolympier, det var fjärde år. Det krävs rätt mycket för att man ska, verkligen... verkställa liksom sitt hot, om man kallar det så, för bojkott. Men det kan hända att det är några som ändå går hela vägen i det här fallet. Det finns också en pandemi och väldigt strikta covid-regler kring hela mästerskapet. Det kan ju faktiskt finnas personer som också tycker att det är ganska besvärande att åka dit och inte tycker att det känns behagligt att vara där och tävla. Så det kan också finnas den aspekten.
Vad tror du vi kan förvänta oss av OS i Peking då?
Ja, jag tror att ni kan förvänta er att sitta hemma i sofforna och så är det fantastiskt. Vi jublar åt Frida Karlssons guld när hon trycker dit Therese Johaug till slut eller Tre Kronors framfart liksom, i rinkarna. Och så glömmer vi av för att det där är en bild vi ser på tv. Det finns en annan verklighet där ute. Så det som jag hoppas ändå är ju att vi som är på plats ska kunna rapportera och liksom nyansera den bilden. Men det sagt så kommer det vara jättesvårt. Vi är alla infångade i en covid-bubbla. Vi får röra oss mellan hotell och anläggningen. Vi får inte ha kontakt med utövarna förutom i mixade zonen. Vi kommer inte kunna ge oss ut på landsbygden i Kina och spegla liksom folkets egna tankar och åsikter som det här. Som det gick faktiskt delvis att göra i Peking. Jag var själv hemma hos en familj och tittade på invigningen tillsammans med dem för att se lite grann hur de ser på regimen och möjligheten att yttra sig och berätta. Och det var ju ett sätt att dela någonting annat än själva glansen från de stora arenorna. Men i det här fallet så känns det som att vi är lite bakom lås och bom, ärligt talat.
Var det här 2008 som du pratar om?
Det var 2008, ja.
Låter ändå som det passar Kina hand i handsken att det är covid och man låser in folk.
De kan låsa in oss journalister. Nej, men jag minns när vi var 2008, när vi var där, då var vi ute med damlandslaget utanför Peking, norr över Kina i en mindre ort. Och jag och min kollega, en förvägare uppe, var fullständigt övertygade om att vi var avlyssnade på rummen och satte igång och liksom, du vet, gå i korridorerna lite snabbare och det kom folk ut från andra rum. Det kändes väldigt suspekt. Vi kanske hade för livlig fantasi, men jag är övertygad om att de har fullständig koll på vad vi gör. Och i det här fallet blir det jättelätt, för vi kommer gå som små soldater där i våran bubbla och inte spräcka den. Så att de vet verkligen vad de har oss den här gången.
Vi får följa dig och de övriga på Sportbladet under OS i Peking helt enkelt, Petra.
Ni får göra det, och glöm inte bort då att bakom medaljerna så finns det en annan verklighet.
Tack Petra Thorén för idag. Lycka till i Finland nu.
Tackar.
Ja, men som ni vet, vad säger då Kina själva om att de faktiskt ska arrangera OS?
Ja, då får vi gå tillbaka till den här kinesiska tidningen Global Times, det här propagandaorganet för kommunistpartiet. De har ju också skrivit att det här vinter-OS:et i februari, det kommer bli liksom en övergångsrit, en rite of passage för Kina på vägen mot att bli en mogen supermakt. Du hör ju vilket språk det är, men det är ju ett propagandaspråk helt enkelt. Och återigen så liksom de här uttalandena om brott mot mänskliga rättigheter, men också i fallet Peng Shuai, allt det här kallar man för antikinesiska krafter som försöker skada Kina. Men sen en annan sak som jag tycker är intressant är ju också att Kina använder det här OS:et som ett sätt att liksom starta en helt ny industri, alltså för vintersporter. Och det syns i att man bygger liksom stora arenor och olika så här anläggningar för den här typen av sporter. Man har ju liksom en hel sportklädesindustri som har framförallt liksom, de här kläderna har ju sålts i andra länder, men nu ska den industrin också blomstra i Kina, och det här är en större liksom plan som Kina har som heter så här roliga saker som vad heter det?
Jag
måste dubbelkolla. National Health, nej, vad heter den? National Fitness Plan. Alltså, man får ju, ja, det är otroliga vibbar liksom. Jag tänker,
har vi en sån?
Ja, jag vet inte om den heter så, men det är ju sånt där som kanske våra kungligheter lite brukar försöka liksom att ut och sporta mer. Kronprinsessan och, Victoria och Daniel brukar ju liksom lyfta det här, men det här är ju, i Kina är ju det mycket större, och man har ju också en befolkning i Kina som åldras, så därför är hälsa en viktig sak som liksom staten ansvarar för. Det tycker jag är väldigt intressant.
En miljard invånare ska ut och röra på sig.
Ja.
Ja. Men det pratas ju också ganska mycket om det här med bojkott från olika håll. USAs president Joe Biden verkar fundera på en sån.
Precis. I förra veckan så sa Joe Biden att USA överväger en diplomatisk bojkott. Alltså då att politiker och liksom representanter för amerikanska staten kanske inte ska åka på OS. Det som är viktigt och liksom en viktig distinktion här är att idrottarna inte berörs av det här, utan det är liksom en annan fråga. Men det här är ju väldigt intressant och ledde ju till stora rubriker, för det skulle ju då handla om ett sätt att protestera helt enkelt mot hur Kina beter sig kring liksom mänskliga rättigheter. Och det som faktiskt Washington och några stycken andra länder kallar för ett folkmord på alltså uigurerna, muslimer, som ju är minoritetsgrupp. Det har inte kommit något rakt besked där från USA. Det ska sägas att politiker på båda, alltså från båda sidor, demokrater och republikaner, är för detta. Så det finns en rätt stark majoritet för det här. Och det skulle vara ett rejält ställningstagande faktiskt, som kan också påverka relationerna mellan USA och Kina ganska brett. För det var ju faktiskt så att Joe Biden och Kinas president Xi Jinping, de hade ganska nyligen ett långt samtal som många tolkade som att nu kanske relationerna värms upp lite mellan USA och Kina. De var ju inte supervarma under Donald Trump. Men den här frågan, ja, den blir väldigt viktig att följa och se vad som händer. För att vad USA gör, det kan nog påverka också hur andra länder agerar.
Mm. Och sen så sa ju vår nuvarande idrottsminister Amanda Lind häromdagen att hon inte kommer åka dit. Nu vet vi ju inte, eftersom det politiska läget i Sverige är lite kaosartat.
Ja, vi står ju här och spelar in tiden exakt när detta sker i riksdagen.
Ja, precis. Så, men vi antar väl kanske att hon kommer vara idrottsminister. Mm. Hon har sagt att hon inte ska åka dit.
Precis. Och det, man får hålla liksom, det är två olika saker här. Antingen så kan man ju välja att öppet bojkotta, och det är det som det pratas om nu i USA. Eller så kan man välja att bara inte åka och sen liksom inte kommentera det mer än så. För Amanda Lind, hon sa ju att hon själv inte kommer åka, men också att den svenska regeringen inte har tagit något beslut om ett eventuellt deltagande vid OS. En annan som också sa att hon inte ska åka, det är utrikesministern Ann Linde. Och egentligen så är det lite, kan man säga, saksamma. Inte för att förminska på något vis Sverige eller svenska politiker, men det är rimligt att svenska politiker inte åker, eftersom man har kritiserat Kina väldigt mycket och kraftfullt. Inte minst då för Gui Minhai, som vi nämnde förut, svensk-kinesiska förläggaren som sitter fängslad. Skulle Sverige till exempel gå ut med en diplomatisk bojkott, då vore ju det en helt annan sak.
Mm.
Man kan också nämna att SOK, alltså Svenska Olympiska Kommittén, de har ju också gått ut och sagt att de inte kommer att bojkotta OS i Kina. Men som vi nämnde förut, att man liksom tillåts öppet kritisera Kinas liksom behandling av mänskliga rättigheter och hela situationen. Och det här tyckte jag var väldigt intressant, att man också gick ut och sa ganska nyligen att man kommer att utbilda atleterna i frågor angående Kina, mänskliga rättigheter och så vidare. För att man tycker att det är, liksom ligger ändå i uppdraget för de som ska åka till Kina att veta hur det landet är. Det tyckte jag var väldigt intressant. Sen har man också sagt, jag ska bara säga, att om det skulle vara så att FN däremot går ut och säger att man förespråkar en bojkott, då det kan få SOK att ändra sig och välja att bojkotta.
Mm. Du har så mycket bra information som du behöver få ut till oss. Ja. Men jag undrar då om man kommer göra likadant inför fotbolls-VM i Qatar, om man kommer sätta alla fotbollslandslag i skolbänken.
Ja, det är en fråga till FIFA, va?
Ja, vi slänger den frågan till
FIFA. Eller
Svenska
fotbollsförbundet förstås.
Ja, men jag tänker på de andra lagen också. Mm. Men vad skulle det innebära egentligen då, ministrar, politiker och kanske också kungligheter? För vi brukar ju se ganska mycket kungligheter på plats på olympiska spelen som är där och stöttar atleterna. Om de inte åker dit, vad kan det betyda?
Ja, precis. Och det är igen då, om de inte åker dit eller om de väljer att öppet bojkotta, det är ju två olika frågor. Men frågan är ju, ja, vad blir effekten? Alltså, det är ju verkligen, det är svårt att veta, men det kanske bara blir ett viktigt, förvisso, men ändå bara ett ställningstagande. Det kommer inte förändra någonting i längden. Kina kommer ju absolut inte bry sig. De har ju också sagt som svar på alla de här bojkottsdiskussionerna att det liksom inte är värdigt att lägga energi överhuvudtaget på såna här negativa tankar. Så att det säger ju någonting.
Mm, sen vet vi också så här att vissa kungligheter är ju involverade i olika typer av organisationer kring OS. Jag pratade med våra kollegor på podden Kungligt och frågade, vet ni om de ska åka iväg? Mm. Vår svenska kungafamilj. Nej, men schemat för 2022 är inte officiellt ännu, så vi vet väl inte riktigt hur det kommer gå.
Jag tror att de kommer också följa hur den svenska regeringen agerar.
Säkert, kanske också svårt att åka iväg till Kina.
Ja, eller så hittar man någon sån mellanting, att vi skickar en kunglighet istället för. Så har man ju också gjort tidigare. Ja,
för jag har ju ändå sett legendariska bilder på kungen när han hejar på våra landslag.
Ja, ja visst. De är ofta ute och...
Men skulle du säga att det har någon effekt med typer av bojkott och så här? För jag tänker ändå på OS i Berlin 1936.
Ja, alltså det här är ju liksom debatten nu apropå Biden och USA och alltså i stort liksom. Och det finns två sidor kan man säga. IOK som, och andra då, som menar att det inte funkar med bojkott. De lyfter till exempel OS i Berlin som ju ordnades då alltså av nazistregimen i Tyskland. Och säger att det här är det bästa sättet att nå isolerade länder genom idrott. Att det är inte liksom direkt diplomati, men det är ett sätt att ta sig in och bygga broar och att det är ett bra sätt att bibehålla diplomatiska relationer, att det är bättre att åka dit än att bojkotta, för då kan man liksom pressa lite mer inifrån och att man liksom, att det till och med kan vara negativt att inte åka, för att då kan, ja, då blir ju det ett ställningstagande liksom, som kan hota diplomatin.
Mm.
Och sen kan man ju göra olika statements. Alltså idrottarna kan ju välja att göra olika statements. Och det har faktiskt lättats upp lite mer. Att de får faktiskt också kommentera mycket mer än tidigare. Och det finns ju sådana statements. Till exempel 1936 när Jesse Owens vann 4 guld. Alltså det var ju verkligen ett slag i ansiktet mot Hitler.
Mm.
Eller medaljceremonin i Mexico City 1968. Det är ju den här ikoniska bilden. 2 afroamerikanska idrottare som höjer en knuten näve under den amerikanska nationalsången. Alltså ett stöd då för Black Power-rörelsen. Och så finns det de här som Petra också nämnde som tycker att nej, man ska inte blanda sport och politik.
Precis, men ni vet, vad tror du kommer hända nu då? Eller vad tror man kommer hända fram till OS?
Den här diskussionen kommer nog att pågå så länge som USA inte ger något rakt besked. Och sen faktiskt så tror jag att det kan bli intressant också vad Tyskland väljer för inriktning. För där har ju Angela Merkel lett Tyskland mot ökad investering i Kina till exempel, och hon har ju verkligen varit en sån här som förespråkar samarbete liksom, och ja, ekonomiskt och så vidare, men hon har faktiskt varit väldigt tydlig med att det här är en fråga för kommande regering, för hon ska ju avgå nu så fort en sån koalition då har bildats, och det kommer bli väldigt intressant om de gröna, alltså partiet i Tyskland, får utrikesministerposten, för de har ju sagt rätt tydligt att de vill ha en hårdare linje mot Kina, så att det kan faktiskt bli det som lite tippar över, beroende på såklart vad USA väljer att göra.
Det är inte bara Sverige, det är kaos. Nej. Tyskland är fortfarande inte klar med sin regeringsbildning, och det är 2 månader sedan det var val.
Ja, precis. Mm.
Men du, ni vet, vi är klara för idag nu.
Ja.
Och du som lyssnar, tack för att du har lyssnat. Och vill du veta mer om allting som händer kring OS, då ska du självklart in och läsa på sportbladet.se. För där finns all information som man vill ha och läsa. Och där blir det också rejäl bevakning under OS. Utrikes är klar för idag. Du når oss på utrikes@aftonbladet.se, och du får så gärna följa oss i din poddspelare så du inte missar när vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Nu säger Jenny Ågren och Nivette Abud slut för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.